Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det har hunnit bli mitten av maj 2009. Efter händelsen i skolan när Sandra fick ett utbrott och en panikångestattack efter att hon fått reda på att Johan och Therese kysst varandra, så får Sandras och Johans sms en allt mörkare ton. Sandra skriver:
ta livet av dig, för du är ond, äcklig och värdelös.
Johan skriver tillbaka att han har svårt att tro att Sandra faktiskt inser vad det är hon sitter och skriver. Men svaret kommer direkt.
Jag vet precis vad jag skriver och jag menar allt ska du veta. Jag tror inte du förstår vilken fruktansvärd människa du är. Jag fattar inte hur du står ut med dig själv. Äckel. Du är så tyst. Har du begått självmord nu eller? Okej, då tar jag mitt liv också då. Du håller inte ett skit av vad du lovar. Du bryr dig bara om dig själv. Jag måste skälla ut dig och hota med att du ska förlora mig. Bara för att du ska få stanna hemma fast du har lovat det. Jävla unge, du kan fan inte lova någonting. Jag kan aldrig lita på dig.
Johan och Sandra har länge pratat om att de kanske borde göra slut, mer eller mindre allvarligt. Men i och med Johans och Therese kyss och Sandras utbrott i skolan så blir den här tanken mer och mer verklig för Sandra.
Och det är väl anledningen till att det brister för Sandra, det är att hon inser att nu är det ju kört.
Det här är Lars-Olof Lampers, som har skrivit boken Sturebymordet, som den här dokumentären är baserad på.
Den här relationen som hon har satsat så mycket på, och hon är ju förlovad då till och med, hon inser att den är körd, det är slut. Hon kommer inte kunna lita på honom igen. Och det är det som gör att hon fullständigt bryter ihop. Och Johan är ju ångerfull och gör vad han kan för att vinna tillbaka henne då, va? Men hon är väldigt aggressiv, hon är väldigt arg, upprörd, skickar arga sms till honom och menar att det är slut liksom. Han kan inte acceptera det. För honom finns inte det alternativet alls.
Ja, Sandras och Johans relation blir alltså till någon slags hatkärlek här. Nästan som en besatthet. Johan säger om och om igen att han gör vad som helst för att hon ska förlåta honom. Och det ska visa sig vara mer än de båda kanske kan föreställa sig. Du lyssnar på andra delen av dokumentären Sturebymordet. Om svartsjuka, tonårskärlek och ett försök att bevisa sin tillit som går alldeles överstyr. Och den här dokumentären är baserad på boken Sturebymordet av Lars-Olof Lampers. Det går ytterligare någon vecka och Johan och Sandra umgås lite, men det är inte helt bra mellan dem. De är ofta ledsna och sura på varandra. Den 23 maj går de på bio och efteråt, när det är dags att skiljas åt vid Gullmarsplan, står de lite och pratar vid ett buskage. De pratar om sitt förhållande och vad som krävs för att det ska bli bra igen. Vi hör Lars-Olof Lampers.
Där är det någonting som händer som har diskuterats rätt mycket i det här fallet, och det är att där tar de upp den här frågan om att Therese ska försvinna för att det ska bli bra igen. Alltså det verkar som att det är Johan som på något sätt frågar eller pratar med Sandra om vad han ska kunna göra för att hon ska lita på honom igen. Och hon verkar säga någonting i stil med att ja, så länge hon finns med i bilden, alltså Therese, så kommer det inte att gå. Och om hon försvann eller någonting sånt där. Alltså det är väldigt luddigt och det har aldrig riktigt gått att reda ut från någon av dem exakt vad som sägs här.
Den här dagen räknas senare som en slags startpunkt för vägen som de båda kommer att gå. Men Lars är tveksam och tycker att man senare kommer att övertolka det här.
Ingen av dem kan egentligen erinna sig exakt vad som sägs och så. Men på något sätt så väcks någon sån tanke att Therese ska försvinna och då ska det möjligen bli bra igen. Alltså. Men det är väldigt luddigt och oklart.
Det uttalas i alla fall någon slags idé om att Therese ska försvinna för att Johan och Sandras förhållande ska fungera igen. Men senare ska alltså varken Johan eller Sandra komma ihåg exakt vad som sägs eller vad de kommer fram till den här dagen.
Och det tycker man ju är väldigt märkligt. För hur ofta händer det att någon människa överhuvudtaget diskuterar sånt här? Och då borde man väl verkligen komma ihåg det. Men de gör inte det, och det är den enda slutsatsen man kan dra av det är att de egentligen aldrig säger någonting sånt riktigt. Utan att det är någonting som liksom antyds eller bara sägs i förbifarten, och det kanske till och med är symboliskt på något sätt. Va?
En chattkonversation som de har nästa dag tycker Lars pekar på att någonting trots allt nämnts vid Gullmars plan, men att de kanske inte lagt så stor vikt vid det som man sen tror.
Men om de nu skulle ha kommit överens om någonting dagen innan, om till exempel Sandra skulle ha sagt att ja, du får tillbaks mig om du dödar Therese, då borde det framgå. Då borde hon ju säga någonting eller anspela på det i den här chatten, men det gör hon inte. Alltså det är som att det inte existerar någonting sånt för henne.
I chattkonversationen frågar Johan hur Sandra mår.
Åh, jag mår jättebra.
Okej, vad då?
De skriver lite fram och tillbaka och Sandra har en tydligt ironisk ton.
Men vad är det som har hänt?
Vad är det som har hänt?
Men sluta, Sandra.
Jag vet inte, låt mig tänka efter. Du har varit otrogen 4 gånger.
Efter en stund slutar Sandra svara. Då ringer Johan henne och hon kommer efter samtalet tillbaka till datorn och chatten. Han fortsätter fråga varför hon är arg och ledsen.
Jag tänkte på vad du gjort och jag tror inte att du fattat vad du gjort. Men jag måste gå nu.
Jo, jag fattar precis vad jag har gjort och hur mycket det har sårat dig. Men snälla, låt mig åtgärda det.
Du kan inte. Men jag måste gå nu.
Varför?
För mamma vill ha datorn och hon är mycket viktigare än mig.
Jag ska ju göra det där nu i veckan så fort jag kan.
Hejdå.
Okej, men snälla svara när jag ringer.
Den enda som knyter an till det här på något sätt i slutet av den chattkonversationen, det är Johan faktiskt. Det är han som säger någonting om att ja, men jag ska ju göra det där nu i veckan. Och det kommenterar hon överhuvudtaget inte.
Johan skriver alltså att han ska göra det i veckan. Han ser sin chans att få Sandra tillbaka och vill inte låta den glida undan. Senare samma kväll skickar Johan ett sms till Sandra.
Kan du svara snälla du? Jag vet att jag har varit dum i huvudet och gjort otroligt dumma saker, men snälla ge mig den här chansen. Jag lovar på hela mitt liv att jag ångrar det så mycket att jag skulle kunna ta självmord. Men du har gett mig den här chansen och det är det jag lever för. Även om du tänker på det nu och är jättearg och ledsen på mig, så vet jag att jag kan fixa det. Jag kan göra dig lycklig igen. Jag lägger ner hela min själ och mitt liv på dig. Och även om det är tomma ord för dig så skulle jag aldrig göra om det. Snälla svara, jag älskar dig allra mest. Pussar.
Och dagen efter gör han något för att visa Sandra att han menar allvar. Han åker till Farsta och tar bussen därifrån ut till Trångsund där Therese bor. Trångsund är en del av Huddinge kommun och ligger mellan sjöarna Dreviken och Magelungen. Bussen från Farsta tar ungefär 10 minuter.
det verkar inte vara som att han åker ut efter en sorts överenskommelse med Sandra om det här, utan han bara ger sig ut. Och ungefär som han sa i den här chattkonversationen dagen innan, att ja, jag ska ju göra det där nu, underförstått, nu ska jag döda Therese då. Och så åker han dit ut på, ja, jag vet inte, det verkar väldigt oförberett. Och då ska vi komma ihåg att min bild är ju att han naturligtvis inte tänker döda henne. Det är otänkbart i det här skedet. Det, utan han ska mer visa, han tror liksom att Sandra vill det. Och då vill han visa henne att han är beredd att gå rätt långt. Till att börja med att åka dit ut. Och när han väl är där så uppehåller han sig väl i någon litet skogsområde där i närheten av hennes hus. Och där sitter han mest och gör ingenting.
Johan är inte heller helt säker på var Therese bor. Han vet bara att det är någonstans i Trångsund. Det hela är planlöst och ogenomtänkt och verkar mest vara en gest för att visa Sandra att han menar allvar så att de kan bli tillsammans igen.
Den här resan till Trångsund, den upprepar han ju nästa kväll. Han åker dit på samma sätt, sitter där, gör ingenting, åker hem sen igen. Och det var syftet fortfarande så att det ska visa då Sandra att han är beredd att göra det här. Hon verkar inte bry sig om det egentligen. Han får väl sitta där ungefär. Men man kan ju tycka att hon skulle bli lite orolig av vad han håller på med. Men hon verkar likgiltig för det, och det kommer att ställa till problem för henne då.
Som Lars säger är det i det här skedet otänkbart för både Sandra och Johan att Therese skulle dö på riktigt. Men att Sandra inte reagerar på att Johan ändå går så långt som att åka ut dit Therese bor är ändå något som man senare kommer att reagera på som lite märkligt. Någon dag senare sitter Sandra på samma tunnelbana som Therese. Hon smsar Johan.
Jag klarar inte av att sitta här typ 3 säten bort från henne på T-banan. Hon ska dö.
Ja, hon ska ju det idag.
Inte heller nu reagerar Sandra på något särskilt sätt. Och till sist går Johan ännu ett steg längre i sin vilja att visa Sandra att han menar allvar. Han tänker ut en mordplan som han smsar till Sandra.
Jag vet precis hur jag ska göra. Kommer be henne hjälpa mig hitta min vodka. Och så kommer jag dra en liten historia som du får höra imorgon. Sen ska jag säga att jag har ont i ryggen. Och då tar jag fram den. Då ser hon inte, och det kommer vara ett perfekt läge när hon är nerböjd. Är fett taggad. Hörs imorgon bitti. Har ställt larmet på 5:30.
Och det här skickar han ju då alltså till Sandra. Så hon ser ju det. Så hon kan ju inte naturligtvis på något sätt hävda att hon inte är medveten om att han verkligen går rätt långt här. Men i övrigt så verkar hon inte bry sig särskilt mycket ungefär. Det är liksom att ja visst, bra, gör det du och sådär. Det finns inget som tyder på att hon skulle avråda honom eller något sånt.
Lars menar att i det här läget har Sandra inte tänkt att han ska döda någon. Och Johan har egentligen inte heller tänkt döda någon. Ändå fortsätter de prata om det.
Och på det här viset så bygger de, kan man säga, 2 låtsasvärldar var och en på sitt håll. Sandra låtsas att hon vill att Johan ska döda Therese. Och han låtsas att han tror på henne och säger att han ska göra det. Och så trappar de upp de här kraven och tonläget på varsitt håll.
Och det trappas upp ännu mer nästa morgon.
Tidigt nästa morgon så åker ju Johan ut till Trångsund.
Det är en solig morgon och Johan tar återigen bussen ut till Trångsund. Den här gången åker han riktigt tidigt på morgonen. Och den här gången har han också tagit reda på var Therese bor. Väl framme sätter han sig vid ett skogsområde och väntar på att Therese ska gå förbi. Han vet att hon kommer passera på väg till bussen som hon ska ta till skolan den morgonen. Hans plan är att han ska dra en historia för henne om att han gömt en vodkaflaska i skogen, men inte minns exakt var. Och att han behöver den för att han är skyldig någon pengar. Och han planerar då att be Therese hjälpa honom att leta.
Och efter ett tag så kommer hon. Och han ropar på henne. Och här är det ju obehagligt. Alltså för att här känner man att här skulle någonting kunna hända. Men vid samma ögonblick så är det en annan person som ropar på Therese. Nämligen hennes granne och klasskompis och kompis som står nere vid bussen. Att Therese ska skynda sig och komma dit då för att bussen ska strax gå.
Johan hinner förklara för Therese vad han vill ha hjälp med. Och Therese vill hjälpa honom, men hon vill också hinna med bussen och inte komma för sent till skolan.
Men Therese står där och liksom känner att nu måste jag välja här vad jag ska göra. Och hon väljer då att springa iväg ner mot bussen och då följer ju Johan med också. Och när de kommer till bussen då så sätter hon ju sig med sin kompis där och säger någonting om det här var lite märkligt ju. Att han stod där. Och hon har en liten obehagskänsla av det, men hon kan inte föreställa sig att det skulle finnas en plan att hon skulle attackeras och så. Utan snarare är det nog så att hon har lite dåligt samvete för att hon inte hade möjlighet att hjälpa honom. Och det säger någonting om människan Therese då liksom ändå. Att hon ändå försökte vara hjälpsam då i det här läget.
Och andra som ser honom den morgonen är fundersamma, men misstänker förstås inget ont.
Och ingen riktigt kopplar det till att det skulle ha med Sandra att göra, och definitivt inte med Therese och så. Och vem kan ana att det skulle finnas en mordplan här då?
Någon vecka senare, den 1 juni, är en kompis hemma hos Johan för att hänga och sen gå ut och spela fotboll. När Johan inte är i rummet märker kompisen hur det plingar till i hans telefon. Det ena sms:et efter det andra ramlar in.
Då tittar den här kompisen på telefonen och ser då att det är en del aggressiva sms som kommer från Sandra. Han svarar på ett av dem till henne att Johan inte är här. Jag kan be honom kontakta dig och sådär.
Kompisen bläddrar lite bland sms:en och ser också det sms:et som Johan skickat om planen med vodkaflaskan. Han läser det men förstår ingenting om vad det handlar om.
Och han tycker det här är väldigt märkligt. Alltså vad handlar det här om för någonting? Och han tänker då att han ska fråga Johan om det, men det blir aldrig så då. Riktigt, det rinner ut i sanden av någon anledning. Och det här tillhör ju de här momenten som man känner väldigt mycket obehag inför. För det var ju personer som ändå visste om att Johan hade varit i Trångsund. Att han hade träffat Therese där, att han hade pratat om en vodkaflaska. Hade man talat om det här och lagt ihop två och två så, och konfronterat då åtminstone Johan med det, men också Sandra, för att det var hon som skulle ha det här sms:et, så hade kanske aldrig det här hänt som sen hände några dagar senare. Va? Och det här har nog skapat en hel del skuldkänslor hos dem som liksom kom i kontakt med det. Men man kan ju inte skuldbelägga dem, för det var ju omöjligt för dem att förutse någonting sånt här egentligen.
SMS:et är svårtolkat och vännen som ser det skulle aldrig kunna föreställa sig vad det faktiskt handlar om och vad hans två vänner håller på att planera. Johan, som skrivit det här sms:et för att bevisa för Sandra att hon kan lita på honom, fortsätter försöka övertyga henne om att han menar allvar. Men hon är fortsatt misstänksam.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Under pingsthelgen den 29 maj ska Sandra åka till Paris med familjen. Någon dag innan hon åker ses de hemma hos Sandra i Farsta. Och Johan är ledsen över, som han beskriver det, att han börjar inse att han kanske kommer att förlora henne trots allt. Och det är han inte redo för. Sandras mamma är med den här kvällen och medlar mellan Johan och Sandra. Och de pratar till stor del om att ge varann tid för att förlåta varandra. Men Sandra och Johan får också en hel del tid till att prata själva. Och då ger Sandra Johan en deadline för när han senast ska ha dödat Therese. Deadlinen är innan Sandra kommer hem från Paris den 1 juni. Och det här, menar hon, är hans sista chans att få henne tillbaka.
Nu är det mer uttalat då att innan hon kommer tillbaka så ska Johan ha gjort detta. Det som de pratar om, som uppenbarligen handlar om att Therese ska försvinna, Therese ska dö och så vidare. Och han har då lovat att han ska göra det. Men när den här helgen kommer så blir det mer som att han känner att han får en paus från Sandra. Så han är mer hemma, softar, det är fint väder, solar, träffar en annan kompis, spelar tennis med sin pappa och sådär va. Och jag tror att han känner att det är skönt att slippa det här trycket då. Medan hon sitter i Paris och är fruktansvärt svartsjuk och skickar ena sms:et efter det andra om vad han håller på med och vilka han är med. Och att han är otrogen och att hon inte kan lita på honom och allting sånt där.
SMS:en hon skickar till Johan under helgen visar att hon inte glömt vad som hände de två senaste gångerna hon var bortrest. Då Johan var otrogen. Och det är minnen som spökar hos henne under hela Paris-vistelsen.
Jag hoppas att du är hemma. Det här är skitjobbigt för mig, för det känns verkligen som att du gör allt jag inte vill. Jag kan inte lita på dig. Du vet vad du ska göra i helgen. Fortsätt att skicka sms, så ser jag om när jag kommer hem. Svara på det här bara. Nu!
Hej älskling, ja, jag är hemma. Jag har solat och nu kollar jag på Smallville. Jag ska plugga hela kvällen och helgen och jag ska bara gå ut när jag ska göra du vet vad. Jag lovar att jag inte kommer göra något dumt, även om det inte betyder något för dig, så menar jag det jag säger och det betyder mycket för mig. Okej, jag fortsätter skicka lite då och då. Jag älskar dig mest. Puss!
Johan fortsätter hela helgen och troget skicka de här lägesrapporterna som Sandra bett om. Han skriver vad han ätit till middag, att han solat, hängt hemma med sin pappa, pluggat och sett på tv. Men Sandra har svårt att släppa sin svartsjuka.
Gud vad mycket sms du skickar. Hela tiden verkligen. Jag blir så trött. Du är inte alls hemma och du har inte alls varit det på hela helgen. Vem passar på att göra någonting mer den här gången, må tro?
Svartsjukan och misstänksamheten brinner i Sandra. När det börjar närma sig hemfärd för henne och Johan fortfarande inte gjort det han ska göra, börjar han inse att han kanske inte kommer klara av att göra det hon bett honom om.
Sandra, jag orkar inte mer. Jag klarar inte av att ha den här pressen att jag måste göra det där innan du kommer hem. Jag vill så jävla gärna göra det, men jag vet inte om jag kan. Jag har försökt fixa så att alla skulle åka till Sköndal, men ingen har velat. Jag vill så jävla mycket visa att jag älskar dig. Mer än allt. Men jag vet inte om jag klarar av det här. Snälla, låt mig visa det på något annat sätt.
Men Sandra är stenhård och viker inte en tum från deras överenskommelse. Johan ber henne att inte bli arg om han inte gjort det innan hon kommer hem. Och hon svarar:
men jag blir det om du inte gjort det när jag kommer hem. Men jag blir inte förvånad om du inte gör det. Du brukar aldrig göra det du lovar. Bra att du var ute med Anton också, fast du lovade att du skulle vara hemma. Klart jag fattar att ni inte var ensamma.
Johan svarar att han ska göra det imorgon.
Det som är viktigt att komma ihåg det är ju att Sandra har inget intresse av att fortsätta den här relationen alls. Hon har redan bestämt sig. Det gjorde hon ju redan i mitten av maj då, när hon fick reda på det här med kyssen och så. Den som har ett intresse av det är ju Johan. Han försöker ju med alla medel att hålla liv i det.
När Sandra kommer hem från Paris har Johan alltså fortfarande inte gjort det han lovat henne att göra. Han ber om en ny deadline.
Han är den som verkligen anstränger sig för att hålla liv i den här överenskommelsen. Och dumt nog då så går ju Sandra med på det vid flera tillfällen och säger okej ungefär. Va? Hon tänker ju inte att han ska göra det ändå och han tänker heller inte göra det. Men de fortsätter det här underliga spelet.
Tills du har gjort det är vi ingenting, skriver Sandra i ett sms. Hans nya deadline är att han ska göra det innan balen, som är den 9 juni. Några dagar efter att Sandra kommit hem är det Sveriges nationaldag, den 6 juni. Ungdomarna är lediga och det är en helt vanlig helg för de flesta. Men för 9-klassarna är det också dagen för den stora festen i Hoppbacken.
Johan han vaknar ganska tidigt och tar kontakt med Sandra, får inget svar då. Blir väl lite stött och misstänksam och han har ju förstått att hon har börjat umgås allt mer med Gustav nu de här senaste dagarna. Sen är det ju det här att eftersom skolavslutningen vankas då så ska han åka och shoppa lite kläder och sånt där och det är flera som är ute och handlar och sånt där den här dagen.
På eftermiddagen åker Johan på en studentmottagning i Tyresö med sina föräldrar. Han smsar med lite vänner om kvällen. Och en vän skriver att de borde gå till Hoppbacken på fest. Johan vill hellre dra ihop en fest i Sköndal, men frågar ändå vilka som kommer till festen i Hoppbacken. Vännen svarar, ja, Therese och dem.
Och så fort han säger att Therese ska komma, då släpper Johan alla tankar på att försöka få till någon fest i Sköndal. Utan han köper det och nu är han helt inställd på att åka till Hoppbacken. Och det här känns ju som att han nu på något sätt, alltså tankarna på att faktiskt attackera Therese har blivit lite mera seriösa och allvarliga.
Johan smsar Sandra som inte svarar. Han skriver att han har något viktigt att säga, men hon har viktigare saker för sig. Hon är nämligen på väg att träffa Gustav i hemlighet. Gustav som är både Johan och Sandras vän och som Therese nyligen varit tillsammans med har nu den senaste tiden umgåtts allt mer med Sandra. De ska med några kompisar kolla på VM-kvalmatchen mellan Sverige och Danmark hemma hos Gustav. Och även hemma hos Therese finns planer på att se matchen ikväll. På dagen är hon ute på stan med några kompisar och kollar på kläder. Hon köper ett par skor som hon planerar att ha på sig på balen om några dagar. Och sen på eftermiddagen kommer hon hem till sin familj som ska få gäster och kolla på matchen.
Och man frågar väl inom familjen om Therese vill vara med på det då, men hon säger då att hon ska träffa några kompisar och gå på fest. Och man pratar inte något vidare om detaljerna, men föräldrarna vet i allmänhet vilka det är ju de vanliga kompisarna som hon ska gå med då.
Therese möter upp sina kompisar, glad och taggad, klädd i sina kritvita jeans. De har köpt vodka och läsk och beger sig mot Hoppbacken.
Alla var ju där och man var lite småkär i de flesta. Och...
Det här är Theres kompis Jennifer som hon gick till festen tillsammans med. Hon intervjuas av tidningen Metro.
Och så kom vi hit till Sockenplan. Och jag vet att vi hade köpt en smuggelvodka som jag och Tess skulle dela på, men vi hade ingen utblandning. Så då kom jag på att vi skulle köpa Trocadero. Och så väl det gjort och så gick vi hit. Det tog ju lite längre tid eftersom Tess hade så höga klackar på sig av någon anledning.
Stämningen på festen är ju glad, uppsluppen, trevlig.
Klockan är runt 8 och 9-klassarnas fest vid Hoppbacken har precis dragit igång.
Det är ju den här känslan av skolavslutning faktiskt, men betydligt mera spontant och man sitter i grupper lite här och var och pratar med varandra. Det dricks lite grann, det röks lite grann och det spelas lite fotboll nere på ängen nedanför den här backen. Jag kan ju tänka mig att det också finns en liten sån här känsla av vemod nu inför att man ska liksom skiljas åt då, inför sommaren. Så, men många av dem kommer ju fortsätta umgås också.
Det har varit en varm försommardag och det är fortfarande ganska varmt i luften fast det börjar skymma lite. Uppifrån hoppbacken kan man se långt in mot stan.
Man ser ju hela Enskede därifrån. Globen och allt det där.
Theres kompis Elin är också där den kvällen. Hon berättar för P3 Dokumentär.
Globen var upplyst i lila den kvällen. Och vi tyckte att det var så fel. Det var ju Sveriges nationaldag. Det är klart den skulle vara gul och blå.
Theres sitter med sina kompisar. Och de sjunger lite sommarlåtar och dricker lite grann och skrattar och har en trevlig kväll helt enkelt.
Och på det hela taget bara, det är trevligt, det är kul, det är som vanligt. Och de är bland de kompisarna som de verkligen gillar bäst.
Johan kommer också till festen ganska tidigt, strax efter 8.
Men man ser att han, det är någonting. Han håller sig lite grann för sig själv, pratar inte så jättemycket med andra. Han verkar lite sur och reagerar inte som han brukar göra när andra kompisar försöker liksom laja lite grann med honom eller skämta med honom och sådär.
Många tycker att Johan verkar irriterad och innesluten i sig själv. Och vissa beskriver honom som lite spidad.
I något tillfälle så kommer Theres gående där Johan och hans kompisar sitter. Och Theres är på lite skämtsamt humör och säger att nu ska hon tala om att hon minsann vet vad alla de här killarna som sitter där heter och så. Och ja, de skrattar och tycker det är kul och sådär. Utom en, och det är ju Johan då som viskar någonting till killen som sitter bredvid att han ska sparka henne och så att hon, sminket försvinner och att hon blir ful så hon inte kan visa sig. Och sådär. Jättekonstigt, obehagligt uttalande, och det här reagerar ju verkligen den här kompisen på. Men tolkar det inte som någonting annat än att ja, Johan är upprörd och för att då det här har kommit ut om den här kyssen. Va? Det är därför han tycker illa om henne då.
Sandra kommer också till festen, om än rätt sent. Hon har varit med några vänner hemma hos Gustav och kollat på matchen. Och de ska åka tunnelbana till festen.
Men när de kommer till tunnelbanan där så inser ju Sandra att det ser nog inte så bra ut om hon kommer tillsammans med Gustav. För Johan har sökt Sandra vid flera tillfällen nu och även pratat med henne. Och då har hon liksom bedyrat och lovat att hon inte är med Gustav.
Så när de kommer fram till stationen går Gustav och hans kompisar till festen medan Sandra och hennes kompis väntar på stationen en kvart eller så innan de också går dit.
Och klockan är väl omkring vid 11 ungefär när hon dyker upp där. Och hon går runt och hälsar på folk och det är väl inget speciellt med det, utan hon ser Johan då också och de pratar lite kort, hastigt då. Och det är lite oklart vad de säger då, va? Men hon upplever att Johan är ganska upprörd. Han misstänker då på goda grunder att Sandra har träffat Gustav.
Sandra är inte kvar på festen så länge, men hinner alltså träffa Johan lite kort. Både när hon kommer och precis innan hon och hennes kompis ska gå hem. Och det där sista mötet kan vara avgörande för vad som ska hända sen.
Det är egentligen ett ganska positivt möte på något sätt. Alltså, det är så att Sandras kompis har råkat ramla omkull och rullat ner för den här backen en bit. Och det där är ju, folk skrattar och tycker att det är ganska kul. Det var ingen som blev skadad eller så. Sandra skrattar jättemycket åt det där. Och precis då så kommer Johan och han får se liksom då Sandra sådär positiv och skrattande och söt och liksom känner då att han måste ha henne. Han kan inte tänka sig ett liv utan henne. Han skriver efteråt som att han blev nyförälskad i henne vid det där tillfället. Och på något sätt så stärker det honom i den här konstiga idén om att han nu ska ge sig på Therese.
Klockan börjar närma sig 12 och många av ungdomarna på festen börjar röra sig hemåt. Johan känner att det är nu eller aldrig och frågar Therese om de kan prata en stund. De går iväg i skogen tillsammans. Ingen på festen vet vad han planerar att göra.
Men det är andra personer i närheten där och det blir inte så mycket sagt och de går snart tillbaks igen till den här festplatsen då, och de andra kompisarna.
Johan ber istället om att få prata med Therese lite senare igen, ostört. Hon säger att det går bra, men att hon snart ska börja åka hem. Flera av kompisarna har föräldrar som kommer att hämta dem i bil.
Sen så skulle ju min mamma hämta mig och Tess. Så vi skulle egentligen bara säga då till alla. Och det var då hon gick iväg med.
Berättar Therese kompis i förhör.
Kompisens mamma har kommit och väntar med bilen bit därifrån. Therese säger då att ja, men jag ska bara kissa så kommer jag. Och då är Johan där i närheten. Och när Therese kommer gående där så ger han henne en nick sådär att nu går vi en bit och pratar lite. Och så börjar de gå.
De börjar gå in i skogen in till festplatsen. Det har hunnit bli mörkt och det är lite svårt att se vad man sätter fötterna i skogen. Speciellt för Therese som har höga klackar. När de går där skickar Therese kompisar ett sms om att hon ska komma och att det är dags att åka. Therese svarar, kommer strax.
Johan och Therese går ju i mörkret och pratar. Och det de pratar om, det som Johan vill prata om, det är hur det kom sig att de här uppgifterna om deras kyss läckte ut. Alltså. Och han menar att det har ju ställt till väldigt mycket problem. Och Therese säger då att hon berättar ju det för flera personer. Men hon tyckte inte det var något fel med det. Och det kan vara så att Therese i det här läget är lite småprovocerande. För att det är ju så ändå att de är flera i det här gänget som tycker att relationen mellan Johan och Sandra den är rätt märklig. Liksom. Varför håller de liv i den? De bråkar ju så mycket och sådär. Och det här med förlovning verkar ju tramsigt och sånt. Nej, och de är fortfarande förlovade trots att de har gjort slut och sånt. Så att hon kan ha sagt någonting som kan ha varit lite sådär irriterat. Och det är i alla fall så som Johan har beskrivit efteråt.
Efter ett tag sätter sig Therese ner på en sten och de fortsätter prata.
Det är som att det kokar nog i Johan här. Han är väldigt arg liksom, över att Therese dels berättar om hur hon har spridit det här ryktet, dels hur hon inte har någon som helst ånger kring det.
Då tar Johan plötsligt upp en gren från marken och slår Therese i bakhuvudet med den. Grenen är gammal och murken och går sönder direkt. Therese vänder sig om och frågar chockat vad han håller på med. I nästa avsnitt. Vännerna börjar leta efter Therese.
Thereses kompisar märker ju ganska omgående. Alltså, de står ju och väntar på henne. Alltså, de undrar varför kommer hon inte?
Och då så springer jag och ramlar precis över henne. Och ser då att det rinner liksom blod från ögonen och hon är helt blå.
Du har hört andra delen av Sturebymordet. En dokumentär baserad på boken Sturebymordet av Lars-Olof Lampers. Producent är jag, Elisabeth Pollack. Exekutiv producent, Tove Friman Leffler. För ljudläggning och mixning står Kristoffer Kronander. SMS:en och blogginläggen är inlästa av Tina Rosenfink, Tanvir Mansur och Ninni Westin. Det här är en produktion av Podlit, exklusivt för Nådio. Johan, Sandra och Gustav heter egentligen något annat.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.